så var det en ung kvinna som hennes man fick ett barn. Det föddes blind.
Gårdagen är förbi.
Både från församlingen och från
grannlagen har vi inte sett.
Till sjukhuset och
bara. Men idag hjälper Herren. Med tre punkterna.
Hon kröp ner på knä i
nöd
och påminde Gud om alla de löften som finns i Guds.
Kanske det var jobbigt igår.
Hon bad och bad. Och verkligen påminner Gud om
det. Men det vi har gemensamt är att gårdagen, den är förbi.
Barnet började se.
Idag så är det en ny dag.
Så vilken förlösande kraft det blev i församlingen.
Så den här predikan handlar om att vi inte ska sitta fast
det som
i
det som
för att bli uppmuntrade.
Vi inte bekymra oss
och
för det som
en väckelse så innerligt
vi framför oss.
Våga tro
det omöjliga. Idag
i tron,
den rätta tiden
att Gud kan hjälpa oss.
Jag vill uppmuntra dig
en
fortsätta be och be kraftigt. Be om tårar och nöd.
Vår dagen är en för vi
den här första punkten om hjälp.
Tack
för att jag fick tala.
Vi ska se på två saker som Bibeln talar om som ligger bakåt i tiden. Vi ska tänka på hur Gud har gripit in och hjälpt oss i våra liv. Men den säger också att vi inte ska tänka på det dåliga som ligger tillbaka i tiden. För det är ju så lätt att tänka på det dåliga när man har det svårt och är deppigt. Men vi kan bara ställa oss frågan, tänk på vad Gud har gripit in i våra liv och hjälpt oss. Tänk tillbaka på allt gott han har gjort. Det där att misstagen man har gjort tillbaka i tiden, det kan man lära sig av. Men man kan tänka på tillbaka på det goda. Jag tittar på mitt eget liv och Gud har grepit in på många områden under långa tider och på många olika sätt. Rena mirakel. Som svar på bön har Gud gjort under. Och stora under ska ske igen, står det en sång. Vi måste titta på det gamla testamentet, hur Gud grep in och räddade Israel när det var som svårast. Havet delade sig, då kunde gå över torrskodda. Så Gud har ju hjälpt i historien också. I psalm 105:5 så står det just om det. Tänk på det under han har gjort. Så vi ska tänka tillbaks på det goda Gud har gjort i våra liv. Det är så lätt att komma ihåg tråkiga saker som har hänt. Sällan blir man påmind om det goda som har hänt då. Så vi behöver påminna varandra om allt gott. Vi har en fiende som vill stjäla från oss. Ta modet ifrån oss. Och ta bort glädjen i vår frälsning och i vårt umgänge med varandra. Psalm 103:2 står det just där. Lova Herre min själ och glöm inte alla hans välgärningar. Det är en del som kan göra ett med lista på allt gott. Man skulle behöva göra ett plakat hemma i köket. Allt gott Gud har gjort under ens liv. Så får den hänga där. Och så får man påminna sig varenda dag egentligen hur mycket gott Gud har gjort mot oss. För då blir vi påminna om allt gott. Och det är uppmuntrande på alla områden. Vi ska inte tänka på det dåliga som har hänt oss. Jag sa just att fienden vill stjäla glädje och mod ifrån oss. Genom att få oss att glömma det som är bra. Men han stjäl också genom att påminna oss om de dåliga sakerna. Alla fel det har gjort, allt ont som människor har gjort mot mig. Mot oss. För Gud vill inte att vi ska tänka på sådana saker. Han vill att vi ska bli helt fria från alla känslor av skuld
som vi dras med. Han vill att vi ska förlåta och glömma vad människor har gjort mot oss. Guds vilja att du ska bli fri ifrån skuld. Kolosserbrevet 2, 13 och 14 versen, där står det: ni som var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur, också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strykit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Så när Jesus spikade fast på korset, så var det din skuld som spikades där. Men det Jesus gjorde för dig, fäder, i kraft först, när du bekänner din synd, det är då det händer. När du bekänner. Först i Johannes 1:9, där står det: om vi bekänner våra synder är han trofast och han är rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Så när Gud har förlåtit dig, då glömmer han det. Jag skulle säga att Gud har väldigt dåligt minne när det gäller sådana här saker. Han har otroligt, 100% ett dåligt minne av förlåtna synder. Så när djävulen påminner oss om allt dåligt, då har inte vi en aning om vad han pratar om. Hebreerbrevet 8:12: jag ska i nåd förlåta dem deras missgärningar, och deras synder ska jag aldrig mer komma ihåg, står det. När nu Gud väljer att glömma vår synd, eller din synd och min synd, synd som jag bekänt, då vill han ju också att vi ska glömma den. För det är Guds vilja att vi ska glömma det han har förlåtit. Också glömma vad andra har gjort emot dig. Han tog inte bara din skuld på korset, utan han tog också andra människors skuld. Det som människor har gjort åt dig, det tog han uppe på korset. Och han dödade fiendskapet som vi kan uppleva. I Efesierbrevet 2:16: så skulle han i en enda kropp försona de båda med Gud genom korset, sedan han där hade dödat fiendskapet. Här bekräftar Gud just det ordet. Vi kan ha en negativ inställning till någon omkring oss, hålla distans till någon. Men Jesus har faktiskt dödat fiendskapen. Varför vill du då hålla kvar den? Kan vi ställa oss den frågan? Han dödade fiendskapen. Och den träder i kraft först när du förlåter den som handlat fel mot dig. Det är då det händer. Kolosserbrevet 3:13 står det: ha fördrag med varandra och förlåt varandra om någon har något att förebrå en annan. Så som Herren har förlåtit er, ska ni förlåta varandra. Det står vi ska bedja för varandra. Jag tänkte på när Åsa la fram familjen här. Hur ska hjälpa varandra och bedja för varandra. Vi ska inte ta emot fiendens anklagelser mot oss. Tänk, Jesaja 43:18 står det: tänk inte på det som har hänt och bry er inte om det som förr har varit. För Gud vill att vi ska bekänna våra synder, förlåta andras synder mot oss kanske, och glömma allt sammans. Men vår fiende åklagaren, han gör allt för att påminna oss om det vi har bekänt och förlåtit. Hela tiden är han där
och anklagar oss. Men då får vi påminna fienden om att du är köpt med Jesu blod. Jag läste en det här är en fiktiv berättelse, men det belyser lite grann om hur djävulen påminner oss om alla fel vi har gjort. Det var en elak hyresvärd, riktigt älskad att plåga sina hyresgäster. Han krävde att hyran skulle betalas exakt på dagen, och han tillät aldrig någon att få anstånd med betalningen. Inte nog med det, han kom ofta in i lägenheterna och kritiserade det fel han fann där. En dag ringde det på dörren hos en av hyresgästerna, och utanför stod en man. Mannen sa: "Jag är din nya hyresvärd. Jag har just köpt huset. Du får bo här gratis i fortsättningen." Hyresgästen blev naturligtvis glad. Men redan nästa dag ringde den gamla hyresvärden på dörren och började anklaga hyresgästen för allt som var fel i lägenheten. Då sa hyresgästen, "Varför pratar du med mig om detta? Har du synpunkter så får du tala med ägaren." Och där, mitt i prick. Det ger oss en bild hur vi ska agera mot fienden när han påminner oss om våra fel. Har du tagit emot Jesus som din frälsare, så är du inte längre din egen faktiskt. Jesus har köpt dig med sitt blod. 1 Korinthierbrevet 6:20 står det just där: "Ni har blivit köpta och priset är betalt." Så säg till fienden när han anklagar dig: "Jag har köpt med Jesu blod." Om du har synpunkter på mig, så får du faktiskt tala med honom som äger mig. Så är det faktiskt. Gårdagen är förbi, morgondagen har vi inte sett. Vi vet inget om morgondagen, men ändå bekymrar vi oss för den. Och det är på så sätt så begränsar vi Gud genom att bekymra oss för morgondagen. Matteus 6:34 står det: "Gör er alltså inte bekymmer för morgondagen." Vi kan drömma oss bort ibland till morgondagen. Vi planerar, och det ska vi väl göra också naturligtvis. Och det är bra att ha visioner och drömmar om framtiden. Men vi måste samtidigt leva här och nu. Nu är den välbehagliga tiden. Idag hjälper Herren. Och det tredje: gårdagen är förbi, morgondagen har vi inte sett, men idag hjälper Herren. Psalm 34:9: "Smaka och se att Herren är god." För Gud, han är god, enbart god. Och han vill att vi ska smaka på hans godhet. Johannes 16:24 står det: "Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Bed och ni ska få, för att er glädje ska vara fullkomlig." Det är Guds vilja att vi ska be naturligtvis, så att han kan ge oss, för att vår glädje, den ska bli fullkomlig. Vi vill ju inte att våra egna barn ska vara ledsna och bittra och bundna på, utan vi önskar att de ska vara fria och glada. Hur mycket tror du inte då att Gud tycker att vi ska vara det, som hans barn? För Gud kan göra hur mycket som helst för oss idag, här, i det här mötet. Efeserbrevet 3:20: "Han som förmår göra långt mer än allt vi ber om eller tänker, genom den kraft som mäktigt verkar i oss." För Guds förmåga, den är oändligt mycket större än vad vi kan föreställa oss ens. Större än allt vad vi ber om eller kan tänka, står det. Visst kan Gud göra för något för oss, för något i framtiden, men idag gör han det också. Hebreerbrevet 4:16: låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Det står i och för sig att Herren hjälper i rätt tid, men den rätta tiden är nu, och den är idag. Andra Korinthierbrevet 6, andra versen: jag bönhör dig i rätt tid och jag hjälper dig på frälsningens dag. Se, nu är den rätta tiden. Nu är frälsningens dag. Idag hjälper Herren. Till sist vill jag ställa några frågor här. Är det något som du kämpar med? Finns det något felaktigt som du vill bli av med? Är det något som du inte har sett fullbordat i ditt liv? Är det något som du vill ha mer av i ditt liv? De här frågorna har jag ställt mig själv under veckan, och jag svarar ja på alla de här frågorna. För jag vet, ber jag om det så hjälper han mig. Han som satt på tronen, står i Uppenbarelseboken 21:5, sa: se, jag gör allting nytt. Och han sa: skriv, till dessa ord är trovärdiga och sanna. Vi vill ju leva ett liv i seger, men också ha framtidstro och förväntan på att det kommer att ske, det jag var bett om i den här församlingen. Vi kan be till Gud att flytta på alla de här bergen, så vi kommer ut i frihet var och en. Vi har alla oöverstigliga berg i våra liv, men Gud vill flytta på dem, bara vi ber honom att göra det. Så till sist vill jag rikta en fråga till oss: vilket berg vill du flytta på idag? Just nu, här framme kanske. Det står att vi ska hjälpa varandra, vi ska bedja för varandra. Så min bön är att vi ska ta varje tillfälle i akt när vi samlas så här i möten, att be för varandra. Vi lägger fram våra bönämnen, men tänk att få stå vid varandra och lägga händerna på varandra och be för varandra. Att Gud ska hjälpa oss i den situation vi är i, där församlingen är, att vi får uppleva mer av Gud i våra liv. Att det här året som kommer, det ska bli ett år helt olikt alla andra. För nu bestämmer vi av mig att nu ska det aldrig bli som förr. Låt Gud få komma in i ett djupare in i ditt liv, så du får uppleva fullheten, segern, friheten och allt det där som vi längtar alla efter egentligen. Våga. Våga ställa dig upp. Våga öppna din mun. För det berikar oss andra så mycket att någon öppnar sin mun och ber till Gud. Det kan vara så upplyftande. Vi har fribön här i församlingen, och jag ska tala om för er att det är väldigt, väldigt ovanligt idag med fribön i våra församlingar runt om. Ytterst ovanligt. Det är så ovanligt som man har aldrig talas om det. Men jag har hört andra tala om Jönåkers församling, att där har ni fribön. Så vi sticker ut lite grann där. Men vad då? Det är det helt naturligt att vi ska ställa oss upp och prisa och tacka Gud för att han har gjort så mycket i våra liv. Så min bön är att Guds ande ska få falla över oss, förvandla våra liv, förvandla vårt böneliv, att han lägger en nöd i våra hjärtan för församlingen, för församlingens framtid. Tack Jesus att du kommer att göra det. Vi ska stilla oss i bön här till slut. Kära Jesus, tack för att ditt ord är sant, Herre. Tack för din heliga ande, Herre. Att den får vara utgjuten i församlingen, Herre. Jag ber dig för var och en som sitter i det här mötet, Herre. Att vi rannsakar oss själva, Herre. Och riktar vår blick till vår innersta människa. Jesus, vad kan jag göra för dig? Du har gjort allt för mig, Herre. Du har gett ditt liv för mig. Där jag just nu är idag. Där jag sitter med alla mina, med all min nöd, Herre. Mina obesvarade frågor, Herre. Allt detta, Herre, har du tagit på dig, Herre. Därför att du gav ditt liv för mig. Herre, jag vill inte leva i någon form av ljumhet, Herre. Jag vill leva i kraften från korset, Herre. Ljuset från korset.